Välkomna till Halvhjulska podden, en podcast som spelas in på Halvhjulska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emelie Höglund och arbetar här på museet som intendent. I år fyller Svenska balletten 100 år och det firar vi med ett riktigt nyårsspecial, ett dubbelavsnitt. Här i detta avsnitt ska vi språka samman om detta radikala dansprojekt som grundades av Wilhelminas barnbarn Rolf Dömare 1920 i Paris. Där han tillsammans med sin älskare Jean Berlin under 5 intensiva år skapade ett allkonstverk för scenen. Här skulle konstarterna mötas och hit lockades Kungliga Operans främsta dansare. Något som inte sågs med blida ögon från svenskt håll. Omskrivna blev de, men inte alltid de vänligaste ordalagen. Samtidigt med detta avsnitt släpps också ett avsnitt med enkom musik. Det är en konsert som är inspelad i Stora salongen här på museet och där man kan lyssna till Mats Lidström och Leif Karne Lidström som tillsammans tolkar Svenska balettens musikaliska arv. Så det kan ni följa upp med. Men nu till samtalet. Med mig i detta har jag Erik Näslund, mångårig chef för Dansmuseet och författare till flera böcker om Rolf och balletten. Välkommen.
Tackar.
Och pedagogen Leif Östman härifrån museet som också är väl insatt i ämnet och förutom att ha jobbat här och på många platser även jobbat just på Dansmuseet. Välkommen Leif.
Tack.
Jag tänker att vi ska backa bandet och börja lite från början med hur dansscenen egentligen såg ut i Stockholm vid seklets början. Hur var stämningarna vid operan? Hur fungerade det?
Det fanns ju bara, när man tänker på dansoperan, operabaletten helt enkelt. Och den var ju, låg ju träda faktiskt, som nästan överallt annars i världen, utom i Ryssland och i Danmark. Men här som i Paris och på andra håll så var det ganska tröstlös tillvaro som balletten hade faktiskt. De verk som gjordes var ur konstnärlig synpunkt väldigt ointressanta. Däremot ska man komma ihåg att ensemblen hade en god teknisk nivå. Vilket skulle visa sig då väldigt bra när så småningom Rolf Dömare och Jean Berlin startade sin ballett. För hade man en bra grund att stå på. Men annars var det ju inte mycket som hände. Det fanns ju naturligtvis lite så kallad fridans också. Isadora Duncan var ju här i Stockholm. Jag tror att det var 1906 eller 1907. Och det gav väl en stöt till en ny typ av, alltså inte ballett utan dans. Som ju kallades fridans, som ju var också kom att bli väsentlig för den svenska balletten. Som ju var en slags, kan man säga, en blandning av den klassiska och den nya moderna rörelseidiomet som Isadora hade startat.
Det var mycket operor vid operan, men inte så mycket ballett, visst var det så också? Det blev lite mer som pausnummer ibland.
Ja, det var alltid opera som var det viktigaste. Alltså. Och så var det väl egentligen på operan fram till, ska jag säga, 40-talet faktiskt. Och ofta så gavs ju då ballett som ett bihang till en operaföreställning. Och så var det ju Paris också. Kvällen avslutades kanske med en ballett, så att säga. Men då hade ju operan varit huvudnumret på kvällen, så att säga. Va? Så ballett hela tiden betraktades som en sekundär konstform.
Och dansarna medverkade väl i de här operauppsättningarna också?
Ja, man var ofta statister, ja. Så jag förstår det. Så att det fanns ett visst missnöje med att man la mycket tid på det snarare än att dansa.
Ja, de fyllde ut operaföreställningarna helt enkelt.
Den här idén att grunda balletten växte ju fram successivt. Det finns ju en förhistoria till det här. Och som jag förstår det så började allt med ett ryskt gästspel på operan som skakade om ordningen där lite grann. Vill du berätta lite om det?
Ja, den ryska balletten. Så talar vi om inte den ballett som var egentligen i Ryssland utan den ryska ballett som hade debuterat i Paris 1909. Som ju bestod av ryska dansare ifrån Petersburg och Moskva under ledning av då impresarion Serge Diaghilev. De hade ju gjort en sensation för att man hade ju inte sett ballett på det sättet tidigare här i väst och inte minst i Paris. Där ju balletten sågs ju då som ett nöje för lite grånade gentlemän som tittade på kvinnoben. Så att presentera då ballett som en konstform en symbios av både rörelse, alltså klassisk rörelse, ballett, av det visuella, dekorationer, kostymer, musik och drama. Att det blev en helhet. Och med dansare som ju då var förstklassiga, framförallt de manliga dansarna som ju var, väckte den stora sensationen. För det hade man ju inte sett i Paris tidigare, utan det var ju oftast lite storvuxna kvinnliga dansare som styrdes ut i herrtrikåer och fick agera partner till ballerinan, hålla henne i när de skulle göra en balans eller någonting annat. Så att man förstår att det här var liksom, folk bara flög tillbaka i bänkarna när man liksom såg någonting sånt här som var så också dramatiskt spännande, alltså exotiskt, orientaliskt, Kleopatra och Sherazad och den typen av ämnen. Och naturligtvis det ryska torsen ur det hela, när de här i de polovetsiska danser ur operan Prins Igor, de då männen där som krigare flög över scenen, då var ju det någonting sensationellt att se manliga dansare på det sättet, va? Så man förstår att det var, jag skulle säga, nästan en chock för publiken visuellt, men också rent emotionellt. Det var ju också spännande rent alltså erotiskt,
mycket erotiskt,
ja. Så att, och det tror jag att det var någonting som var en stor appell till publiken. Alltså, det ryska och det orientaliska, exotiska.
Och när gästspelet sen kom till Kungliga Operan här i Stockholm så skakade det om hierarkin bland dansarna också lite grann. Man valde inte nödvändigtvis de prima ballerinerna till att spela huvudrollerna, utan man gick mer på talang.
Just det. Och de yngre dansarna fick chans att ta huvudroller, vilket ju inte hade hänt tidigare.
Och särskilt för Jean så fick det här, ja, konsekvenser.
Det är Michel Fokin då som uppmärksammar honom och ger honom chansen att dansa i ett större parti.
Visa framfötterna, kan man säga.
Ja, visa framfötterna.
Rent konkret.
Mm.
Och sen var det inte helt enkelt att gå tillbaka till den gamla ordningen efter vad jag förstår av din bok, Erik. Där.
Nej, naturligtvis inte. När Fokin då kom ju hit 1913 och 14 och tände ju den här elden i ensemblen, va, som ju då hade haft en ganska tröstlös tillvaro. Man förstår de här unga dansarna som plötsligt fick då chansen, och han ville ju inte följa då hierarkin att de som var premiärdansare skulle ha de stora rollerna och så vidare, utan han lät de här då som Jean Berlin och Carina Ari och Jenny Hasselqvist komma fram istället. Och då är det klart att när man sen återgick till den vanliga tillvaron, sen Fokin hade lämnat, första världskriget bröt ut. Mm. Vilket ju skulle ha inneburit, om det inte hade gjort det, att man skulle ha bildat en ensemble med de svenska dansarna från operan. Men de planerna gick naturligtvis i stöpet eftersom kriget pågick år efter år. Så att den idén försvann, men kom tillbaka när kriget var slut.
Du menar alltså att de bröt sig loss ifrån operan, de här dansarna? För att starta en egen?
Nej, så var det inte. Utan det var tanken att de skulle göra en ensemble med operans dansare. Och Fokin som koreograf med svensk repertoar. Han tittade på till exempel John Bauer, som är ju aktuell just nu i konstsammanhang, som scenograf, och hans bildvärld som han tyckte var spännande att utveckla då i danssammanhang. Och han lyssnade på musik, svensk musik. Så att tanken var att det skulle bli en svensk ballett som en konkurrent till den ryska balletten. Men de planerna som sagt försvann, men togs upp då 1919-1920 av Rolf de Maré och Jean Berlin. Det blir nästa historia.
Det blir nästa historia. Och då hade Jean redan lämnat operan dessförinnan för att satsa på en solokarriär. Skulle ni säga att Rolf grundar balletten för Jean eller för idén?
Både och, tror jag.
Ja, det är det nog. Men i första nu var det nog för Jeans skull. De hade ju inlett ett förhållande redan, och han då får chansen att lämna operan. Den hade han inte kunnat ta utan Rolfs stöd, pekuniärt framförallt då naturligtvis, och moraliskt. Så att jag tror att startpunkten var nog ändå Jeans talang som han ju ändå hade börjat att utveckla under de här krigsåren. Han hade turnerat runt på sommaren med sig själv och någon kollega från operan, eller hur? De gjorde små turnéer på hotell och liknande. Så att han hade ju börjat i liten skala att visa att han hade kanske då en koreografisk talang. Och var den som då Rolf ville satsa på. Så att jag tror definitivt att utan, om inte Jean hade funnits med i bilden, då hade det inte blivit något. Det kan man lugnt påstå.
Hur kommer det sig sen då att man väljer Paris som plats att grunda den här balletten? Vad skiljer scenen i Paris ifrån scenen i Stockholm till exempel?
Paris var Paris.
Ja.
Till att börja med.
Och eftersom det är ett homosexuellt par. Två städer i Europa vid den här tiden. Paris och Berlin. Där kan man leva och utvecklas. Det är friare och en annan moralsyn.
Mm. Det var naturligtvis en väldigt viktig anledning till varför det blev Paris. Man får ju många gånger frågan varför det blev en svensk ballett i Paris och inte en svensk ballett i Sverige. Men det var ju en viktig anledning som Leif påpekar här. Att det hade inte kunnat gå att starta det här i Sverige utan att det har blivit en skandal. Och inte minst en skandal för familjen von Hallwyl.
Och Rolf var ju redan omskriven en del i pressen vid den här tiden för sin relation till Nils Stardel.
Ja.
Fäderneslandet, yes. Som älskade att häckla Rolf och Jean.
Och Nils.
Och Nils.
Ja, det kom att bli en liten följetong där under Svenska Ballettens år också, ja. I svensk press.
Det. Men det är klart att det var ju inte den enda anledningen för det blev Paris. Utan det var ju klart att Paris var ändå både konstens huvudstad vid den här tidpunkten. Alltså bildkonst och konsten överhuvudtaget. Och naturligtvis också dansens, ballettens. Och det var ju naturligtvis tack vare den ryska balletten då, som hade etablerat sig sedan 1909 i Paris. Och gjort ballett till högsta mode i hela västområdet. Det ska man inte glömma bort. Ballett, jag skulle säga, övertrumfade de andra konstformerna vid den här tidpunkten. Både då, inte bara Paris, det hade spritt sig runt hela Västeuropa, både Frankrike, Tyskland och England inte minst också. Så att det var givet, ballett var Paris.
Mm. Det känns lite kaxigt att etablera sig just i Paris med tanke på att ryska balletten finns där. Men det är alltså en poäng,
ja,
i det.
Absolut.
Det här med att Rolf var omskriven i pressen, var det en anledning till att han inte trädde fram i början som finansiär av det här projektet? Han skickar en kollega för att rekrytera dansare i Sverige istället.
Just Jacques Herbeteau,
ja, just precis.
Som han skickar till Stockholm och operan för att engagera dansarna.
Nej, men det var nog väldigt medvetet, han höll sig själv i bakgrunden. Och med tanke då på att det redan hade varit skriverier och det snackades mycket om då hans förhållande till Dardel som ju hade varit i flera år. Och sen kom då Berlin in i bilden. Så jag tror att han ville hålla en låg profil. Mm. Inte minst visavi familjen. Så att det var nog väldigt en strategi från hans sida, tror jag. Att han först senare blev uppenbart för då svenska pressen och inte minst Fäderneslandet då att ajajaj, här var Rolf de Maré som låg bakom detta. Och då bröt ju helvetet lös i svensk press. Milt sagt.
Det kan man lugnt säga.
Absolut. Och redan detta att Herbeteau då lyckades engagera många av de främsta dansarna vid Kungliga Operan. Bara det var upprörande innan man kände till att Rolf var med i det här projektet. Mm. Och det är ju något som har kommit att kallas för åderlåtningen, efter vad jag förstår, utav operan. Vill ni berätta någonting om det? Vad var det som hände?
Men det är klart att här kommer man då från utlandet. Man trodde ju då att det var Herbeteau som var chefen för den här nya balletten, naturligtvis med Berlin. Och engagerade de främsta unga talangerna på operan. Det är klart att det blev ett ramaskri från operans sida. För de stod ju sen bara med de äldre dansarna som kanske inte var så där jättetalangfulla. Så alla de unga hade ju stuckit iväg till Paris med Rolf och Jean. Så att de stod ju där med en ganska halvdan ensemble faktiskt. Man förstår faktiskt operans problem. Och det gjorde ju också att de här unga dansarna som vågade ta steget och lämna operan, de blev ju förklarade persona non grata, alltså icke önskvärda. Så att när en del av dem försökte komma tillbaka till operan många år senare, så var det ju bara stängda dörrar. Det var inte tänkbart att ta tillbaka någon som hade lämnat, vågat lämna Kungliga Teatern.
Och jag menar, det var ju också att de skrev ju 3-årskontrakt de här unga dansarna, och vissa var ju bara 15-16 år. Mm. Och sen efter det, och så kanske de ville komma tillbaka då till operan här i Stockholm, men då var det stängda dörrar och sura miner. Operachefen var ju väldigt upprörd och gick ut i pressen också. Och pressen nappade ju på det här, för att det här var ju snaskerier att gräva i.
Ja, svensk press vid den här tiden var väl också ganska snaskig överlag, eller vad man mycket. Ska säga. Det var mycket skvallerhistorier och lösa anklagelser som gick att läsa. Mm. Så att,
man hänger ut personer med namn och bild.
Mm.
Absolut, och det finns en hel del karikatyrer som man kan hitta också som har sin grund i detta om man är nyfiken och vill gräva vidare. Men det måste ju varit väldigt modigt efter det som ni berättar nu av de här dansarna att våga bryta upp. För de hade ju en ganska trygg tillvaro ändå på Kungliga Operan, även om de kanske kände att de inte fick utveckla så mycket som dansare eller nå sin fulla potential där. Vad var det som gjorde att de vågade lämna? Vad var dragningskraften med Svenska Balletten?
Var det inte dubbelt så mycket i lön som här i Stockholm och chansen att komma utomlands?
Mm.
Och jag tror alldeles, det var väl ingen av dem som talade franska av de här unga dansarna, utan det var bara ett stort äventyr att kasta sig huvudlöst ner till Paris. Och sen fick de jobba.
Och ibland så var det ju också till föräldrarnas, de trotsade föräldrarna och stack iväg. De hade ju då spritt ut rykten från operan då. Och de här unga flickorna, de skulle ju kunna hamna i dåliga sällskap i Paris.
I prostitution.
Förstår man vad som hände i Paris.
Ja.
Så att det var ju många föräldrar som var väl väldigt tveksamma att släppa iväg sina, det var ju, som du säger, Leif, tonårsflickor som åkte till Paris. Så att det är klart att det var djärvt, så att säga, och djärvt också av de här unga dansarna att ge sig iväg. Men det är klart att få en chans så här, det var naturligtvis väldigt lockande. Och naturligtvis, som du säger, också komma till Paris.
Och för många första gången utomlands överhuvudtaget.
Ja, just det.
Och jag tänker på namn som Carina Ari, hon kommer från en ganska enkel bakgrund initialt och så. Så det måste ju ha varit ett väldigt stort äventyr att plötsligt få åka till Frankrike.
Mm. Ja, de flesta kom nu nog från ganska enkla omständigheter.
Mm.
Det var ju naturligtvis sett, men det är en helt annan historia egentligen, för familjer som inte hade så välbeställt att sätta sina barn i operans ballettskola. För då visste man att de fick en bra utbildning, de fick lite betalt om de då framträdde föreställningar, och sen kom de in på fast stat, så att säga. När de då kom in i den fasta ensemblen, då hade de en fast tjänst fram till sin pension. Sen hade de en pension. Så det var ett säkert sätt att se till att barnen fick en framtid. Så därför var det ju många familjer som satte sina barn i operans ballettskola.
Och så även Carina Ari.
Ja.
Flickan från Gamla stan, Carina Johansson.
Just.
Och även Jean kommer från en ganska enkel bakgrund.
Ja, pappan var sjökapten.
Svenska Balletten var ju väldigt duktiga på att lansera sig själva sen när de skulle göra premiär där nere i Paris. De användes utav tidningarna. Ni berättar lite om det.
Ja, men Rolf är ju ett PR-snille verkligen. Och han köper ju, eller grundar, tidningar. Är det 6 stycken tidningar han har som mest?
Ja, jag tror det, ja.
Paris Journal, Monsieur, danstidningen som hette...
La Danse.
La Danse.
Ja.
Och det är 3. Vad har vi... 3 ytterligare.
Det är ett par till där som ingår i det där konglomeratet.
Och där har han ju reklamkampanjer för Svenska Balletten.
De går direkt in till målgruppen också, kan man tänka sig. Den här balletten kallas ibland för ett allkonstverk. Vilka genrer var det som möttes här? Och nu tänker jag på, liksom på initialt, det kommer ju att utvecklas. Men när de först kliver upp på scenen, vad är det för genrer som möts? Eller konstarter?
Ja, det är ju naturligtvis dansen, förstås. Musiken, det så här, bildmässiga. För det var ju också någonting som då ryssarna hade redan lanserat med balletten i Paris. Att man använde sig av bildkonstnärer som dekoratörer. Och det var någonting helt nytt. För att alla håll tidigare här i väst så hade man ju på teaterna sina egna dekorationsmålare som det hette. Men nu plötsligt så använde man då bildkonstnärer istället för att göra den visuella utformningen. Och det var ju en del av sensationen med ryssarna när de kom till Paris, att det blev riktiga bildkonstnärer. Så kom de ju efter några år engagera sådana som exempel Picasso och Braque och alla också bildkonstnärer plötsligt insåg att, men herregud, det här är ett fantastiskt bra sätt att nå ut till en stor publik. Istället för att man har en utställning på ett galleri som pågår ett par veckor, som blir sedd kanske, ja, har man tur några hundra personer. Här är mångtusenhövdad publik som ser ballett och kommer och ser min konst. Så då förstår man att plötsligt alla stora konstnärer sa, ah, här vill jag vara med också. Och det gjorde ju då att svenskarna också engagerade bildkonstnärer. Och det var klart att Rolf hade ju redan en målerisamling som var oerhört betydande. Och med då betoning på det moderna måleriet. Så han hade ju kontakter, tack vare Nils Dardel förstås då, med många bildkonstnärer som ja, Fernand Léger och Pierre Bonnard och en rad andra. Och det gjorde att också det bildmässiga naturligtvis kom att få en stark betoning på det som Svenska Balletten gjorde. Och ibland kanske en överbetoning på det visuella, på det dekorativa. Precis som också då ryssarna, att det blev kanske mer dekoration än dans ibland. Och det var väl också en kritik som svenskarna fick utstå då och då. Frånsett den här vanliga frågan. Svenska balletten. Vad är det som är svenskt och vad är det som är ballett?
Ja, den är ju lite spännande.
Väldigt spännande.
Vad är det som är svenskt med Svenska balletten egentligen? För det är ju mycket franska kreatörer som engageras i detta. Det är som en fransk ballett under svensk flagg, skulle man kunna säga kanske.
Ja, det är en ganska bra beskrivning. Men det är klart att det svenska var ändå viktigt. Så att säga. Och den första kvällen, där den 25 oktober 1920 i Paris, så hade man ju ändå midsommarvaka som avslutning på den premiären. Och det var ju ett helt svenskt verk med musik av Hugo Alfvén och koreografi som byggde då på svenska folkdanser. Och då en väldigt rolig scenografi av Nils Dardel som är också hypersvensk, men på ett modernt sätt. Va? Så att det är klart att det var ju ändå en tala om att vi ändå är svenskar så att säga. Va? Men det var ju många gånger den kritiken de fick utstå att nej, men det här var ju inte svenskt och det här var inte ballett heller. Därför att man ville ju komma vidare från den klassiska balletten och göra någonting nytt, ett nytt rörelsespråk. Och då blev det ju en uppblandning av mera sådär moderna rörelseidiom tillsammans med det klassiska. Men man ska inte glömma bort att det här svenska, det var hela tiden det som var mest populärt egentligen.
Just det. Ja, och det är väl ingen slump heller, för det var väl ganska trendigt med Skandinavien vid den här tiden. Jag kan inte säga ordet. Skandinavism, ja. Jag kan inte säga det. Men det var i alla fall modernt med de norra delarna av Europa. Många reste hit för att titta på naturen, ja, och sådant. Och man romantiserade mycket kring det arv som fanns här.
Och det design, Swedish Grace till exempel. Mm.
Det var exotiskt. Mm. Precis som det ryska var exotiskt så var det naturligtvis svenska exotiskt också. Och man förstår det när de turnerade runt i Europa då, under de här 5 åren som de existerade. Att när man kom då till mindre kanske städer som inte kanske hade sett så mycket av modern konst, om vi nu säger så. Så det är klart att de här då mer avantgardistiska föreställningarna var kanske inte det man skulle sälja in till den publiken i första hand, utan då blev det verk som Midsommarvaka, De fåviska jungfrurna, Dansgille och kanske den lättare typen av repertoar som vi idag kanske har lite glömt bort, för man tycker idag det som är intressantast är de här experimentella verken förstås.
Men de var också lite svårare att turnera med, eller hur? För att man använde lokala musiker när man var ute på turné på landsbygden. Och de hade bara en dag på sig, eller en repetition till och med, att lära sig de här verken.
Ja, det var tufft.
Och då var det ju svårt om det var allt för experimentellt och okonventionellt, eller hur?
Ja, man förstår inte hur de klarade av det. Det var ju en dirigent som reste i förväg och repeterade då med lokala musiker. Och det var ju jättesvåra med så här, med musikkompositioner, va? Av några av tidens främsta tomsättare, så det är klart att det måste ha varit en enorm utmaning. Och då kanske man också var lite enklare med då en repertoar som kanske då hade en annan, ja, inte så tyngd i sig, så att säga, som de här då svenska repertoaren, och också en del typen av komediballetter kan man säga som fanns i repertoaren också.
Men fanns en ballett som heter Fågelhandlaren, va, som var väldigt populär. Det tog de med på turnéerna.
Just precis.
Alltså dessa arma dansare. Man hade föreställning och så till hotellet och sen upp tidigt på morgon och så tåg och till nästa stad. Checka in på hotellet, man fick själv söka upp hotell. Mm. Och så till teatern, förbereda sig av föreställning och så samma. Alltså enorma turnéer. Mm. Det var ingen lyx där inte.
Och det här med att åka ut på turné på landsbygden, det var någonting som var nytt för ett sånt radikalt danssällskap att göra, va? Ryska balletten gjorde inte det.
Ryssarna gjorde ju inte det, de höll sig till de stora städerna så att säga, va? Men svenskarna var ju ute hela tiden på landsbygden, om vi nu säger så. I Frankrike, i Spanien och i Italien också, i mindre ställen så att säga.
Men var det en tanke hos Rolf att han ville nå ut till en ny publik? Eller var det därför att inga hade gjort det här tidigare och det fanns pengar att hämta så att säga?
Det var säkert både och så att säga. Det var ju också en, kanske en livsnödvändighet att turnera mycket, för att man kunde ju inte ha en säsong i Paris, en säsong i London eller liknande. Man måste ju fylla upp dansarnas tid, och jag tror att det var nog en nödvändighet då att turnera så att säga, på det sättet då också. Det fanns väl också en tanke då, som du säger, att sprida ändå danskonsten ut till lite bredare lager.
Det måste finnas en liten, vad ska man säga, en dubbelhet i det här att de ger sig ut på turné men de tar inte med sina mest radikala verk. Så den nya publiken, de får visserligen se svenska balletten, men kanske inte det som verkligen utmärker dem.
Nej, och det klagades väl också lite grann då och då när de var ute på turné att man hade talat om det verket i Paris hade gjort stor succé. Varför fick inte vi se det? Men det är klart att det var komplicerat att ta med sig en del av de här stora moderna verken, därför att det var så svår scenografi tekniskt. Så att det gick inte att göra på mindre teatrar helt enkelt. Men det är klart att det var väl då man tyckte att nu fick vi här i landsorten inte vara med om det här som Paris. Och man hade hört talas om det, så att säga. Så det är klart att det var väl lite grann ibland en liten kritik så att säga, mot dem. Så att säga. Men jag tror att det gick inte helt enkelt. En del av verken var ju jättetekniskt komplicerade.
Hur tog svenska balletten emot av Paris-publiken när de gjorde premiär första gången?
25 oktober 1925. Ja,
entusiastiskt. Det var det. Jag tror att ganska ofarligt program egentligen som man då presenterade den första kvällen så att säga, med verk som ju inte var så experimentella, så avantgardistiska. Det kom ju lite senare så här, under säsongen. Och då blev det ju lite annat ljud i skällan. Och mera kritik och även burop. Så att säga. Men till en början var det nog inte det. Men det kom ju ganska snart när man liksom visade framfötterna på ett annat sätt. Så att säga, va? Och då sen blev det ju både bu och bravo rop så att säga, under de här 5 åren. Det var ju ingenting som man heller tyckte att det var något problematiskt, för att tvärtom, om det snackades mycket om balletten och man diskuterade i olika sammanhang att men vad tyckte du? Nej, så hemskt. Och andra sa nej, men åh, så roligt, det var spännande. Det är klart att pratet, det här skvallret omkring var jätteviktigt. Och mina ryssarnas ledare Diaghilev, han skydde ju aldrig en skandal.
All PR är bra PR.
Ja, absolut. Och Rolf var ju också, som jag sa, ett PR-snille, för han fick ju tog Paris att gå på de här premiärerna, de som var någonting. Både societén och de intellektuella och artisterna, de satt där på den här stora vackra teatern, 2000 platser, va?
Mm.
Och det blev ju ett socialt tillfälle som ju skildrades i tidningar och i skvallermagasin, så att det var bara PR, PR, PR där.
Mm.
Det gällde att vara där,
ja,
på plats.
Ja, han gjorde lite grann som Bindefält. Om man nu ska göra en aktuell parallell.
Ja.
Vi bjöd in dem då, alla kändisar, ja, från olika håll, blåderblå. Där satt vi Picasso, där satt Erik Satie i salongen och tillsammans med prinsessor, hertiginnor och så vidare. Va? Det var ju ett jättesmart drag naturligtvis att få den publiken att börja. Sen då, som vågor på vattnet, så spreds ju då den här pratet om Svenska Balletten naturligtvis. Så det var smart drag.
Mycket. Det här med att de väljer att kalla sig Svenska Balletten, är det för att rida på vågen just med Sveriges exotifiering vid tiden? Eller är det lite för att sticka ut hakan mot Ryska Balletten? För de här balletterna kommer ju att jämföras väldigt mycket under åren när de är aktiva. Finns det en tävlan de emellan?
Om. Rolf såg ju till, han ägde ju teatern, Teater Champs-Élysées. Det var ju också smart drag att ha sin egen teater. Så han kunde ju stoppa ryssarna när de ville framträda på teatern. Så han sa, nej, ni får hålla till någon annanstans. Så att, absolut, det var en stor konkurrens. Och ryssarna framförallt följde noggrant med vad Rolf och Jean gjorde hela tiden. Va? Så att man märkte ju det att när de hade lanserat de här unga tonsättarna som kallades för Lysis 1921, så var ju Diaghilev snabbt där och snappade upp de här och unga tonsättarna också. Och de följde hela tiden vad svenskarna gjorde. Och hade de lanserat någonting som var intressant så plockade ju de upp det. Så att det var hela tiden stark konkurrens. Och man kan väl säga väldigt tydligt att ryssarna hade inte gått in i den typen av avantgardism, experimentell sådan, under 20-talet om inte svenskarna hade funnits där som ett sporrat dem så att säga. Så hela tiden var det konkurrens mellan dem. Och som du frågade om, det är klart att namnet Svenska Balletten, det var ju en utmaning mot den ryska balletten förstås. Och därmed har man ju också lagt grunden för att bli jämförd med ryssarna. Det var ju både positivt och negativt naturligtvis. Va?
Ja, för man ville inte gärna bli jämförd med dem egentligen.
Nej, det ville man alltså inte. Och det är klart att ryssarna hade ju mycket, mycket bättre dansare förstås.
Oh, ja. Och fler.
Fler och på en annan teknisk nivå, ja, så att säga. Va?
Men svenskarna hade ungdomen, den ungdomliga känslan i sin kår.
Just precis, det var ju det som det många lyfte fram.
Ja.
I skillnaden att, som du säger, den här, en ungdomlig fräschör som de då var deras tillgång.
Men var det inte så att de manliga dansarna i Svenska Balletten, det plockades från Köpenhamn, det kongliga?
Mm.
För att de svenska här på operan höll inte riktigt måttet, var det inte så?
Det stämmer. Så att de flesta kom väl från Danmark av de manliga dansarna. För att, som vi kanske antydde tidigare, så var det i Ryssland och i Danmark som dansen eller balletten hade överlevt på en hög nivå. Och inte minst den manliga dansen. Den hade ju försvunnit nästan helt. Så att,
hur kommer det sig att den manliga dansaren försvinner?
Ja, det hade att göra med under romantiken. Vi talar om då 1840, 50-tal, 60-tal. Så blev kulten av den kvinnliga dansaren så intensiv så att de trängde undan de manliga dansarna. Så de försvann ut i kulissen kan man säga. Och som jag sa tidigare ersattes många gånger, till exempel på Parisoperan, av lite då storvuxna kvinnliga dansare som hade herrkläder och stöttade ballerina. Så att publiken som bestod av män som gick på ballett, de ville se kvinnor, de ville inte se män. Och där blev det ett enormt skifte då när ryssarna kom till Paris 1909, med fantastiskt bra manliga dansare. Då blev det ju en jämbördigt plötsligt mellan könen. Mellan dansarna, de kvinnliga dansarna och mellan de manliga dansarna. Så det var ju någonting sensationellt då, så att säga. Och det lockade också då till sig en ny publik till balletten. Inte bara en manlig publik som gick för att titta på kvinnoben. Utan en mixed publik. Både kvinnor och män som gick för att titta på dansare.
Och de manliga dansarna på det kongliga, de hade ju bara någon vildtekniken. Mm. Höga luftiga hopp, alltså de var ju skickliga. Otroligt krävande. partier. Så de hade ju den här höga tekniska nivån.
Just precis.
Det är ju lätt att tänka sig att det finns en direkt inspiration ifrån ryska balletten med tanke på att Jean just stött på de här kreatörerna under sin tid på Kungliga Operan och sen också studerat under Fokin, är det så man uttalade?
Ja.
Men han själv menar att det inte var så, utan att inspirationen istället kommer från bildkonsten och konstnärerna.
Det var väl en sanning med modifikation. För att det är klart att han var inspirerad av sin läromästare, och flera av hans verk som han gjorde är ju så tydligt ändå relaterade till Fokins balletter och koreografier. Och han gjorde ju en del solodanser som väl Fokin hade givit honom helt enkelt i hans koreografi. Så att åtminstone i en början så är det väldigt, väldigt tydligt, tydlig inspirationskälla i det som Fokin gjorde. Och Fokin sa ju också vid något tillfälle, jag tror att det var efter hans bortgång, att det var hans främsta elev. Så att, men sen kom ju då att impulserna från andra håll naturligtvis. Ja. Också från så här, den nya typen av dans som börjar ju ändå göra sig gällande vid den här tidpunkten. Ja. Inte bara Isadora Duncan utan Dalcroze och många andra yngre dansare som ju letar efter ett nytt sätt att uttrycka sig på rörelsemässigt på scenen. Och inte bara med det klassiska vokabulären. Så att det blir väl ett givande och tagande där från Fokin och sen då mot nya mål, om vi nu säger så. Där naturligtvis också bildkonsten var säkert en viktig inspirationskälla. Rolf hade ju då, som vi sa tidigare, en fantastisk målerisamling av det allra nyaste inom konsten, framförallt och kubismen. Så det är klart att var man omgiven av det, som Jean ändå var, så tror jag att naturligtvis så såg man att här var ett sätt att utveckla även då den klassiska balettens vokabulär.
I din stora bok om Rolf Dömare så säger du att svenska baletten kan ses som en förlängning av den här konstsamlingen.
Ja, absolut. Det tror jag, för att, och det sa ju Rolf också flera gånger, att när man frågade varför han startade balletten, så sa han ju som en orsak att han ville se sina målningar röra sig på scenen. Sätta dem i rörelse. Så att, det är klart att det fanns ju en klar inspirationskälla i hans tavelsamling. Absolut.
Den här balletten El Greco till exempel, hans El Greco-målningar.
Där kan man se en direkt koppling mellan verkansamling och dansverket.
Och sen så, svensk press skrev ju då om hans fantastiska konstsamling, apkonsten som hänger på herr Dömares väggar i Paris.
Ibland så kan man nästan se det som att tavlorna kommer, att som att det är bildkonst som kommer till liv på scenen.
Ja, till exempel Léger när han gör scenografin till världens skapelse, inspirerad av afrikansk konst. Och dansarna var ju inte allt för glada, för de fick ju krypa bakom figurer eller krypa på golvet i form av olika insekter och så vidare. Men det var verkligen ett konstverk i rörelse. Och det var enda gången Léger, så vitt jag vet, lät sig inspireras av afrikansk konst. Sen gick han andra vägar.
Stämmer.
Och man kan se det här lite grann i El Greco också, just med bildkonst.
Ja, det var ju väldigt tydligt att placera de här El Greco-målningarna på scenen och ge dem liv helt enkelt. En slags pantomimiska scener. Det var ju också ett nytt grepp att låta tavlor bli levande. Det hade ju visserligen gjort tidigare också med tableau vivant, som ju är populärt på exempel på 1700-talet, där man ju då framställer måleri eller tavlor på ett pantomimiskt sätt. Va? Men här var ju då ett slags dramatisk ändå skeende, ett dramatiskt sammanhang. Så det var någonting nytt. Och det väckte ju väldigt stor uppmärksamhet. Och jag talar om verk som väl alla var överens om att det var fantastiskt. Det var det just El Greco. Kritikerna hade ju många åsikter om många av de andra verken, men där tror jag att alla sa att det här är ett mästerverk.
Om vi tittar på själva dansen, vad var det som var nyskapande i rörelserna för svenska balletten? För vi har ju pratat lite grann om det, hur man bryter upp gentemot den klassiska balletten. Men vad är det som är nytt som kommer nu för alla de lyssnare som inte känner till dansens historia?
Ja, så man lämnar ju då den klassiska balettens väldigt strikta vokabulär, att man då så att säga, visst rörelsesammanhang som man ju då såg i traditionell klassisk ballett, som man då kunde använda ändå som en grund för att skapa någonting nytt. Så man hämtade då rörelser ifrån, till exempel då populär dans som ju då folk dansade i gemen, till exempel på danshak i Paris. Så när man skulle göra Skating Rink, som en ballett som utspelade sig på en rullskridskobana, så åkte Rolf de Marie och Fernand Léger ut till just sådana här populära danshak och tittade på hur folk rörde sig, hur folk dansade. Så där tror jag att det fanns en klar inspirationskälla också i så här, populärkulturen. Och populärkulturen överhuvudtaget under 20-talet är en viktig inspirationskälla för alla konstnärer. Och det visade sig också då i man hämtade också inspiration från den nya stora populära mediet, nämligen filmen. Som ju också speglar sig i det man gör i flera verk. Har ju en filmisk kvalitet så att säga. Och till och med i det sista verket man gör, 1924 Relâche, så ingår ju filmen som en del av föreställningen också. Så att populärkulturen tror jag spelar en viktig roll för att utveckla också så att säga, det koreografiska språket.
Man tar även in cirkus och akrobatik och sådana
moment. Just precis. Så att det fanns många andra källor i den klassiska balletten som påverkar så här, rörelsespråket.
Och då återigen så kommer vi in på dansarna som klagar, framförallt damerna, att de inte får vara på tå och utveckla sin teknik, utan de ska paradera kanske högklackat bara på scenen eller ja, inte vara på tå.
Och även då som du sa, de här då som var utbildade manliga dansarna i Köpenhamn då på Danska balletten. Mm. De hade ju fått en fantastiskt bra skolning. Så de skickade ju ett klagobrev då till Rolf och sa att här har vi då skolat oss i den bästa skolan i världen i Köpenhamn och den får vi aldrig använda på scenen. Så att det är klart att de tyckte att de fick inte visa upp sina tekniska färdigheter.
De hade ju ibland väldigt krävande kostymer också som kunde göra att det var svårt att se var man var någonstans på scenen. Det kunde vara svårt att höra musiken och så. Det måste ju också ha begränsat vilka rörelser som var möjliga.
Absolut. Och som Leif sa här då, i världens skapelse, där de då var instoppade i stora djurkostymer och i så heter det, bröllopet på Eiffeltornet, där de hade stora masker på huvudet. Det är klart att dels var det svårt, som du säger, att höra musiken. Och det var svårt att se var befann de sig på scenen och i förhållande till de andra dansarna. Så att det är klart att det var många svårigheter som de ställdes inför. Så man kan förstå att det fanns grund för klagomål hos de här dansarna, så att säga, som tyckte att de ville visa upp vad de kunde tekniskt.
Absolut. Och det syns väl också lite i den negativa kritiken som de får, att en del kritiker tycker att det här var väl inte dans, det var väl inte ballett.
Just
det. Det är någonting annat.
Det är ett allkonstverk. Det är det man trycker på. Mm. Och man vill föra in det nya som filmen och populära danser och så vidare på scenen.
Men det är intressant är ju då när man gjorde flera turnéer i Tyskland och Ungern och alltså Österrike, alltså i Centraleuropa, där en ny typ av dans började utvecklas i den här tidpunkten, den så kallade Ausdruckstanz, den uttrycksfulla dansen. Och där blev ju då svenskarna en oerhört viktig inspirationskälla, för man såg att här kunde man ju då lämna den klassiska ballettens vokabulär, man kunde våga skapa någonting nytt. Och det blev jätteviktigt för den nya dansens utveckling i Tyskland på 1920-talet. Och det är någonting som man då ibland glömmer bort, att där var svenskarna betyder väldigt mycket för den nya typen av dans.
Ja. De har verkligen gjort avtryck.
Jag skulle ni säga att svenska balletten ligger i tiden, eftersom dansen är mycket i förändring vid den här tiden, med mycket influenser från utomeuropeiska länder till exempel och deras sätt att dansa? Eller är det en institution som driver dansens utveckling framåt?
Man ser ju då som sagt hur man då påverkar det som händer till exempel då i Tyskland vid den här tidpunkten. Och det är ju mot en ny typ av så här, dans, uttrycksfull sådan. Mot ett ny typ av dansdrama som ju då om man nu vill, det kanske hårdrar det hela, men man kan ju ändå se på Pina Bausch typ av dansteater som ju slog igenom på, från 1970-talet. Det kanske säger för mycket att det har rötter i den här tidpunkten, men ändå, det är en ny typ av dansdrama som ändå som vill skapa på scenen. Och jag tror att det påverkar då den tyska dansen och sen påverkar det längre fram det som sker, så att säga. Så att det kan vara svårt ibland att säga att den koreografen absolut har rötter här, men generellt sett så tror jag att det finns en påverkan. Och menar Kullberg, Ivo Kramer, som också kommer in från 1940-talet, det är en ny typ av dansdramatik som också hade någonstans lite rötter här i 1920-talet. Därför att Kurt Jos, som var betydande då tysk koreograf, han såg ju, liksom så många andra unga tyska dansare och blivande koreografer, svenskarna, och hämtade inspiration. Sen påverkade väl det i sin tur hans elever, till exempel då Kullberg. Så att indirekt så tror jag att de betyder jättemycket. Eller har betytt mycket. Och sen tror jag många idéer som man har kunnat se senare inom olika sammanhang lanseras i den här tidpunkten. Men en period så har vi sett i teater till exempel att skulle man ju alltid göra entré från salongen och gå upp på scenen i svensk teaterliv, så att säga. Och det var ju någonting som man då hade redan gjort hos svenskarna på 1920-talet. Typen av grepp, så att säga, som vi just sen har sett på i teatersammanhang mycket senare. Så mycket var ju nytt då, som vi idag tycker inte är någonting nytt, så att säga.
Det är nästan förväntat att någonting ska hända ute i publiken när man går och ser scenkonst idag. Det har blivit ett sånt vanligt grepp. Men då var det helt nytt och de ropade från balkongerna och sådant dansarna. Så de man kan kanske till och med sträcka sig så långt som att de förändrar scenkonsten överhuvudtaget.
Det kanske tar till, men visst, på vissa punkter, ja. Mm. Och England till exempel så är det en koreograf, dansare som ju då blir också den som bygger upp hela den engelska balletten, Ninette Valois, som gör koreografi under i vart fall 1930-talet som är oerhört påverkad av den svenska balletten. Hon till och med sätter upp några av balletterna med alltså originalmusik. Bland annat de fåviska jungfrurna och några andra verk. Och hon är klart påverkad av Berlins språk. Men det vill hon aldrig erkänna. Men det är tydligt den typen av dansdrama som hon gör under den perioden på 30-talet, det har sina rötter i svenska balletten.
Och sen är det väl också så att många av dansarna från svenska balletten går vidare och blir koreografer och för arvet vidare. Och Carina Ari till exempel blir ju koreograf och bildar ett eget kompani. Och så är hon väl här på operan också på 50-talet och iscensätter Fåvitska jungfrurna, tror jag.
Ja, precis.
Ja.
Hon fick komma tillbaka.
Ja, koreograf.
Som koreograf, ja, precis.
Så det är ju många ur kompaniet som för arbetet vidare ut i världen. Eller?
Tycker du det?
Ja.
Nej, jag håller inte med dig på den punkten.
Intressant.
Ja, det var ju tvärtom. Berlin dör ju 1930, bara 37 år gammal. Och då hade ju kompaniet redan upphört att existera. Verken försvann från scenen. Och de försvann också från repertoar i allmänhet. Av den anledningen att det fanns ingen som tog vid efter honom. Och han hade ju varit lite dum där. Och istället för att liksom kanske utveckla några av dansarna som kanske hade talang för att koreografera eller för arbetet vidare. Så var det stopp, så att säga. Och det är väl också en viktig anledning till varför att den ryska balletten idag är jätteberömd fortfarande och verken framförs. Eldfågeln, Petrushka och så vidare. Men däremot svenska balettens repertoar försvann med Berlin och försvann med balletten 1925.
Ja, här finns väl också en sån här liten dubbelhet i det att svenska balletten grundas för att vara en plattform för Jean.
Men allt ska ljus också, på Jean.
Precis, allt ljus på Jean. Så det är också bara han som får vara stjärnan.
Där är ju också schismen med Jenny Hasselqvist som ju var den stora stjärnan egentligen, men som då slutar ganska, hur många månader var hon i kompaniet?
Ett halvår.
Ett halvår max. Därför att Jean får all uppmärksamhet och han, det är inte så bra relation heller mellan dem. Och kemin fungerar inte.
väldigt oklokt av både Dorsan och Rolf att inte se till att lyfta fram de här. Men Jenny som var ju redan en internationellt känd dansös. Det var ju inte så.
Nej.
Utnyttja hennes talang. Nej, där skulle hon, de andra hållas tillbaka och han skulle vara den som stod i rampljuset. Oklok politik. Och också lite grann man tänker då på vad som hände sen då, att han då med att balletten upphörde 1925 så stod han ju utan arbete, utan någonting så att säga. Och försökte liksom hanka sig fram med den talang han hade, men det gick ju inte särskilt bra.
Nej, och han var väl ganska slutkörd vid den tiden också. Det var ju en väldigt intensiv tid.
Ja.
Under 5 år så producerade de, vad var det, 24 verk eller så. Och Jean både komponerade och dansade huvudrollen i samtliga.
Ja, och skulle göra allt.
Och var också ballettmästare för kompaniet.
Ja, han tränade dem.
Ja, ja, det kunde han ju ha låtit någon annan. Nej, han skulle göra allt.
Så det var ju som sagt en tokig politik så att säga. Därför blev han ju, gick han ju som det heter modernt språk, in i väggen.
Mm.
Naturligtvis så att säga. Det var ju övermänskligt uppgift så att säga.
Och så var det ju sprit och droger också.
Ja, man var tvungen att ta till naturligtvis för att klara den här...
Ja.
Kreativiteten, hålla den här höga nivån på kreativiteten hela tiden. Så det var ett högt pris.
Mycket.
Han betalade.
Men det är inte bara därför som balletten läggs ner, eller hur? Utan Rolf har beskrivit det som att relash var någon sorts vändpunkt. Vad menar han med det?
Ja, så de kunde knappast komma så mycket längre på att vara djärva och avantgardistiska, så att säga. Man hade upphävt alla typer av traditionella former för teater, för scenkonst. Och man kunde inte liksom kliva ett steg längre, utan då skulle man behöva kliva tillbaka, och det ville han inte. Han ville aldrig gå tillbaka, utan hela tiden gå framåt. Och hellre då istället för att gå tillbaka så la man han ner balletten. Men naturligtvis flera andra orsaker än vad han naturligtvis hade förlorat en enorm förmögenhet på balletten. Så att det var väl en viktig orsak naturligtvis för att det, även om mormor stöttade honom helhjärtat hela tiden och hjälpte till att betala. Men även hon klagade ju ibland att...
Mm. Familjeförmögenheten försvann i Paris.
Just precis.
Hon sa väl det, att hon kan inte riktigt förstå varför man ska bli teaterdirektör om man inte måste det.
Nej.
Men alla måste ju göra det som gör dem lyckliga.
Ja.
Lite grann så.
Ja, men, och det, hon var ju en klok person. Och hon älskade honom.
Ja, det var ju favoritbarnbarnet. Ja. Det var ju hennes ögonsten.
Ja.
Rolf kunde inte göra något fel.
Nej.
Nej.
Och intressant är ju också hennes... Hon klistrade ju in allt som skrevs om Rolf och Svenska Baletten. Och där klistrade hon ju in även sådant som var negativt.
Just det.
Som censurerade ju inte. Och det är ju intressant inblick i henne, så att säga. Va? Man kunde tänka sig att nej, men det här... hemskheterna som nu har skrivits om Rolf och balletten. Det plockar vi bort. Nej, klistrade in det också. Så att det finns hela tiden en intressant spricka i, tycker jag, i hennes attityd och hennes personlighet i förhållande till Rolf. Och också då den här moderna konsten som han, hon ju inte brydde sig om egentligen. Men som han ju brydde sig om. Och hon lät honom hålla sig även på den punkten. Det är intressant med henne, tycker jag. Att hon, när det gäller honom, så accepterar hon även då så här, de mest modernistiska yttringarna.
Och när Svenska Balletten gästspelar i Stockholm 1921, 18 föreställningar, så sitter hon på 17 av de här föreställningarna. Den 18 är hon sjuk, men med den här moderna musiken, helt främmande.
Tillsammans med personalen.
Tillsammans, ja.
Precis.
Ta med alla, för det är Rolfs ballettkompani här, och det är en enorm stolthet.
Mm.
Absolut, men sen är det väl det också att när man tittar på de här arkivklippen nu, då förfäras man kanske inte över Rolfs leverne utan snarare över pressens attityder. Så att man vet ju inte heller hur ett sparat material faller ut och kanske vänder tiderna och det ser annorlunda ut om 100 år igen. Då kanske man tänker annorlunda när man tittar på det här, men det är ju det som är lite spännande med sådana här tidsdokument.
Och det är ju intressant också, för Jean blir ju tillbakabjuden till operan och får sätta upp verk, och Bergakungen bland annat. Och Rolf blir ju också accepterad som, och får motta operans guldmedalj som delas ut väldigt sällsynt. Så att,
men det var långt senare.
Det var långt senare, men ändå.
Det satt nog lite hårt åt.
Men, ja, det gjorde det.
Men, och då hade han ju betala till Operabalettens gästspel i Paris 1959. Så att någon slags tack skulle han väl ändå ha för de 100 000 som han hade lagt ner på Kungliga Balletten. Så att, säga, va? Så att nej, de var nog inte så där. Det fanns en liten tagg där kvar hela tiden.
Ja,
då,
det gjorde en viss försoning, men inte helhjärtat.
Ja, nej.
Men vad var det som var så otroligt provocerande med Svenska Balletten för pressen? Var det här med åderlåtningen av Kungliga Operan, eller finns det en större historia där?
Det var helt nytt för svensk publik och de här föreställningarna och uppsättningarna.
Men vad intressant är ju då när de kommer, som du säger, då, till gästspel till Stockholm då. Det var 1921 eller 22.
Ja.
Då hade ju då pressen varit emot dem hela tiden. Alltså vad de än gjorde i Paris, så även om det fanns positiva omdömen i Paris, så refererades det inte i svensk press, utan det var bara de negativa. Mm. Men intressant, när de kommer på gästspel, då kommer ju de betydande viktiga kritikerna inom, från konst och musik. Som till exempel Wilhelm Pettersson Berger, som var ju fruktad musikkritiker. Han kommer dit och konstkritiker kommer dit och säger att wow, det här är fantastiskt, det här stämmer ju inte alls med de rapporter vi har hört i svensk press från Paris. Att det skulle vara så hemskt och så dåligt och förfärligt. Det här är ju enastående. Så där kommer lite grann av en vändpunkt, åtminstone in i den seriösa pressen, så att säga, de seriösa kritikerna. Även om de här skallet bland då de homofoba krafterna, det fortsätter ju långt in på 30-talet faktiskt.
Ja, för hur stor roll spelar det att balletten är någonting som Rolf gör just för sin älskare Jean, och att man vet om det,
ja,
att det
finns den där... Ja, man kunde inte tolerera det, så att säga. Det, liksom, det var för utmanande för svensk då ärkekonservativ naturligtvis press, så att säga, va? De här då skandalblaskerna kom ju från det hållet, så att säga, va?
Spelade det någon roll att de kallade sig för Svenska Balletten?
Ja.
Oh ja.
Det var ju också naturligtvis, man sa att den svenska flaggan hade ju
skändats
med vad svenskarna gjorde i Paris, och ja, vår nationella stolthet, det skulle vi försvara, och ja, våra färger skulle vi försvara. Mm. Här var ju liksom verkligen, nej, men det var en nationalism på det häpnadsväckande, så att säga, som man då, ja, det var en utmaning mot det svenska.
Hur engagerad var Rolf i det kreativa arbetet på balletten? För när man tittar utifrån så är det ju lite lätt att se honom endast som en mecenat och finansiär, men så var det inte riktigt.
Absolut inte. Han var mycket involverad i, mer än vad man tror jag har förstått egentligen. Så han har ju sin finger med i allt, som då alla mina konstnärer som engagerades var ju involverade, och många gånger så var det han som hade mera kontakt med dem än vad Jean hade. För så han låg ju ute på turné hela tiden, så att säga. Och jag tror att mera så var det Rolf många gånger som, till exempel Fernand Léger klagade ibland. Vad håller den där Berlin på med? Jag får ju aldrig kontakt med honom. För han ville ju att man skulle ha ett utbyte med koreografen. Och det har jag känsla av att Léger inte riktigt tyckte att han fick med Berlin. Och där var nog Rolf mycket mera viktig samtalspartner för konstnärerna, så att säga. Och han hade ju också då var ju så involverad i då den moderna konsten då redan som samlare, så att säga. Och sen också med när det gäller belysning och annat, så hade han ju, spelade han en viktig roll i den visuella utformningen av föreställningar. Så mycket mer tror jag än vad man har förstått fram till nu.
Men samtidigt var det väl också inom ensemblen, dansarna, att de tyckte Rolf var lite snorkig, och att ja, det var skönt om inte direktionen kom till teatern och störde arbetet. Så det fanns lite andra kritiska röster.
Jo, det är klart att mina, de här då, så här tonårsflickorna då, som jag tänker på, de här svenskarna. Han var ju, menar, en grandseigneur, en adelsman, oerhört förmögen. Och det är klart att, menar, det var en enorm, så här, klassskillnad, ståndsskillnad mellan honom och dansarna. Det var ju inte tal om att tilltala honom med du eller på annat sätt. Det var ju Herr de Marais, naturligtvis. Va? Så att det är klart att där var det en skillnad. Han umgicks ju naturligtvis i helt andra kretsar än vad de någonsin kunde drömma om, så att säga. Va? Så det är klart att det var en skillnad mellan honom och Han kanske då ansågs lite då som von Oben kanske av en del av dansarna av naturliga skäl så att säga.
Hur menar du att han hade mycket åsikter om vad som försiggick på scenen, att det var lite besvärande?
Nej, det tror jag inte. Nej, det var nog mer att han kom från en helt annan miljö. Ja. Och man är inte bara van vid det så att säga. Från till exempel att de som var från operan hade ju inte umgås med den typen av personer.
Nej.
Så jag tror att det handlar mer om en liten clash mellan någon som kom från överklass så att säga.
För Carina Ari hade väl också lite så här kritiska åsikter och sen blev ju de ändå goda vänner livet ut så att säga. Men säger det vid några tillfällen att ja.
Men hon var nog mera kritisk mot Berlin tror jag. Mm. Återigen för att han skulle hela tiden synas.
Just det.
Och hon hade ju enorm succé med, hon gjorde soloverk, Anitras dans, just precis, med musik av Grieg där. Och,
det följer inte i god jord hos Jean Berlin, nej.
Och när hon fick då göra Da Capo på det numret på vissa platser, det är klart att det var inte populärt hos direktionen.
Så hon kom också att lämna Svenska Balletten innan den till slut lades ner.
Ja, just precis. Det var nog mera tror jag att kanske inte så mycket med Rolf, men mera med Jean tror jag som skulle ha all uppmärksamhet. Så.
De bryter väl där, Jean och Rolf, när balletten läggs ner och går skilda vägar?
Ja, fast de har ju ändå kontakt hela tiden och Rolf gör ju ändå väldigt mycket för att försöka stötta honom så att säga. Men han var ju då ganska bitter och småfet som han hade också blivit. Han hade svårt att liksom hävda sig på scenen. Han blev ju offer för obarmhärtig kritik. Alltså när han försökte göra sina soloföreställningar då efter den Svenska Ballettens slut. Så det gick ju inget vidare. Men Rolf försökte ju ändå stötta honom ändå hela tiden. Så att säga.
Och han tar hem Rolfs kropp till och låter begrava honom. Jeans kropp, förlåt. Till Père Lachaise kyrkogården. Och var det inte så att Rolf ville själv bli begravd bredvid Jean?
Absolut.
Men att familjen inte fullföljde den?
Nej, fullföljde den idén.
Nej.
Han hade väl sagt det till någon av sina släktingar, men den här släktingen vågade sedan inte föra det vidare, som jag förstår
nej,
det.
Precis.
Så det blev aldrig så att de fick vila tillsammans.
För Rolfs aska finns ju nu i Gustav Vasa kyrka i
Kolumbariet
där, med pappa och styvmor.
Ja, just
men hellre då Père de Lachaise.
Ja, men där är Jeans grav och den vårdas.
Men det är ju frågan hur gick Rolf vidare efter att ha förlorat då både under samma år.
Ja.
Som, både då mormor och hans då gamla vän och kompanjon så att säga, Berlin.
Först går Wilhelmina bort i 25 juli 1930 och på hösten avlider Jean Berlin i New York. Det är ju två viktiga personer ändå för Rolf Dömare. Det måste ju ändå ha varit känslomässigt tungt för honom. Och jag menar, han skapar ju det här dansinstitutet i Paris. Det är ju en hyllning till Jean, Archive International de la Danse. Det är ju en hyllning till hans person och gärning.
Mm.
Och sen har mormor då gått bort också, hans stora mecenat.
Och ett sätt är väl då att, som du berättar då, att han skapar det här så här monumentet för Jean, med att skapa det här dansinstitutet, museet i Paris, som ju också sen är grunden till det dansmuseum som finns i Stockholm idag. Så att det var ju ett sätt att naturligtvis gå vidare med dansen, var ju då att bli en slags ambassadör för dansen, som han ju var under 1930-talet, med det här institutet i Paris som grund. Men också att gå vidare naturligtvis med konsten, den moderna konsten och med sitt konstsamlande också. Ett sätt också att gå vidare så att säga, efter då de här två förlusterna så att säga. Men intressant är ju att han hela tiden, återigen då, steget framåt, att se framåt hela tiden, gå vidare. Att skapa någonting nytt, att skapa det här dansinstitutet, att ge dansen en stark grund att stå på. Så det är så spännande med honom. Och det är också lite grann samma sak som mormor som ju då skapar sina samlingar. Och säger att varenda diskborste, varenda trasa ska liksom katalogiseras. Därför att om 100 år så ger ju det en fantastisk bild av det livet ungefär vid sekelskiftet 1900. Så hon var ju också förutseende att se framåt hela tiden. Va? Det var ju hennes ledstjärna. Och det samma sak med Rolf. Se framåt.
Och det här att han lanserade koreografitävlingar på Teatro de Champs-Élysées. Och flera gånger och verkligen stötta. Gå vidare för att understödja och bredda danskonsten. Mm.
Satsa på okända kort.
Ja.
Och ge dem en chans.
För Rolf har ju ett öga för begåvningar.
Just precis. Jag tror att den här blicken som han som sagt delade ändå med, de var väldigt olika på andra punkter, men ändå delade med mormor så att säga. Mm. Tror jag framåtseende som var jätteviktigt för båda två. Mm. Och nu idag så har ju de varsitt museum i Stockholm. Hallwylska museet och Dansmuseet.
Och det är ju så fint här i rökrummet på Hallwylska museet. Så hänger ju Vilhelminas porträtt mitt emot Rolfs porträtt som är målat av Nils Dardel. Själarnas gemenskap. Mm. De tittar på varann oupphörligt.
Mm.
I två helt olika uttryck.
Ja!
Konstnärligt.
Mm. Och en spännande trio. Vilhelmina, Rolf och Nils.
Ja.
Absolut. Det får nog runda av det här avsnittet där vi verkligen har gjort en djupdykning i Svenska Ballettens korta men intensiva historia. Tack så mycket för att ni kom hit och delade med er av ert djupa kunnande, Leif och Erik. Och tack alla ni som har lyssnat. Och som sagt, vill ni njuta mer av Svenska Balletten så lyssna på det följande avsnittet där ni också kan höra en tolkning av Svenska Ballettens musikaliska arv. Thank you.